Amen. Varsågoda och sitt ner. Tack Conny. Det är inte dåligt att axla ett lovsångsteam helt själv så här i sista sekund. Tack för den du är. Tack för ditt lovsångshjärta. Tack för din can do spirit. Och tack för din danska dialekt. Jag älskar den. Alltså. Det är så gott. Så hörni, vi ska gå in i Guds ord tillsammans. Och jag tror verkligen på ett jubileumår. Jesus, när han gick till sin hemstad, som var den första plats som han var lite föraktad och inte riktigt lika välkommen som han var annars. Därför blev det blev inte lika mycket under och mirakler på den platsen. På söndag så gick Jesus till synagogan, dåtidens kyrka kan man säga. Och man räckte honom bokrullen Jesaja och han läste en profetisk uppfyllelse inför alla som var samlade där. Och där talar Jesus om varför han har kommit. Och det är från Lukas kapitel 4, vers 19. Jag tänkte jag skulle läsa den tillsammans med oss här idag. Och han talar om det som så många, som han har praktiserat genom Gamla testamentet så många gånger, nämligen jubelår. Och vad det innebär. Och varför Jesus kom. Väldigt var långt bak Lukas evangeliet var. Kapitel 4, vers 19. Eller vi kan läsa från vers 1. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting. Och när det var slut så blev han hungrig. Vänta, läser jag ens rätt? Jo, det gör jag precis. Jag måste vara med. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son. Nej, men läser jag rätt här? Jag har skrivit 4:19. Där, precis, förlåt. Vi kör från 14. Vi håller oss till manus idag, tänker jag. Förlåt. I andens kraft igen, det var därför jag blev förvirrad. Du vet, var en Jesus gick så var det i andens kraft. Från vers 14. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade deras synagogor och fick lovord av alla. Men så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen så fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet. Och få kunna ett nådens år från Herren. Alltså, om man skulle summera lite vad missionsbefallningen är, så är det detta. När Jesus säger, så som Fadern har sänt mig, Jesus var sänd. Det var det din ringsignal, Mikael? Den var snygg. Nej. Ammis ringsignal? Ja, okej. Okay. Men detta att vara sänd, så som Fadern har sänt mig, sänder jag nu er, säger Jesus. Allt Jesus gjorde vill han demonstrera för oss att ta efter. Och så säger han så här. Herrens ande är över mig. För han har smort mig. Han har så smort för att förkunna glädjens budskap. Evangelium. Jesus är evangelium. Han är glädje. Han är glädjens budskap. Som du och jag tar del av och är i våra liv. Tror du på Jesus så är det också. Tror du på Jesus så har du hans ande. Då är det också smord. Liksom han är smord. Smörjelsen som kommer från honom att vara fylld av Guds ande. Då är vi smorda att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Det behöver inte bara vara materiell fattigdom. Utan primärt så kan det vara en andlig fattigdom. Att inte veta vem man är, identiteten. Så han är smord. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Det är Salemkyrkan. Att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Detta är ett nådens år, jubileum. Jubileum kommer från ett hebreiskt ord, jodel. Jag tror det uttalas så, jag är osäker. Men där man, ett horn som man blåste i, som man gjorde, var 50:e år. Var 50:e år så var det ett jubelår. Då hände något särskilt i Israel som folk. Nämligen alla skulder blev strykna. Det har ni hört säkert flera gånger innan. Alla skulder ströks. Alla slavar, hade man en slav så satte man dem fria. Och hade man mark som det tvistades om, eller mark, så återgavs den marken till ägaren. Det var alltså frihet. Det skedde på jubelåret. Så när Jesus talar om ett nådens år, eller i grundskriften ett jubileumår, så är det det han talar om. Då tycker jag det är väldigt intressant när vi går in och läser också dagens evangelietext från Apostlagärningarna kapitel 2. Det är om pingstdagen. Pingst, vet ni vad det betyder? 50:e. Pingst, grekiska pentekoste, eller pentekost på engelska. Det betyder 50. Jag önskar att det kanske hade betytt något coolare, men det betyder ett tal. Men tänk, jag har inte tänkt på det förrän nu, jag läste det i morse här, att det betyder 50. Alltså när Guds ande kommer, då är det jubileum. Då blåser man i hornen. Vad som är intressant här är också, bara kom och tänka på nu, när man läser Bibeln och man har Guds ande med sig så poppar saker upp. Det står att när Guds ande kommer, låter det som ett dån. Det är som att himlen blåser i basuner. Och så kommer det eld över lärjungarna. Pingsten, då var det ett kulturellt mishmash i Jerusalem. Det var så mycket folk så det var trångt. För det var skördehögtid. Man kom med sin första frukt för att ge offer till Herren. Och rabbinerna, särskilt rabbinerna, firade att det var också då, för 50, man firade skördehögtiden, så firade man att man fick ta emot lagen. Att lagen gavs på Sinaiberg. Då på Sinaiberg så kan man läsa i Gamla testamentet om att man, det fanns vittnen som bevittnade när det skedde. Och när himlen öppnar sig där, då är det dunder och brak och blixtar och det är eld på Sinaiberg. Och Guds närvaro är så påtaglig så man vågar inte gå upp. Det är bara Moses som går upp där. Nu händer någonting helt annat. Och det är att Guds eld kommer över lärjungarna. Samma typ av eld, fast tungor av eld ovanför deras huvuden. 50 dagar efter påsken. Precis. Så Gud, han har timing. Och han väljer den här dagen, för nu är det många, många olika folk och stammar som träffas i Jerusalem. Och så kommer Guds ande. Och då läser vi från kapitel 2, vers 1. När pingstdagen kom var de alla samlade. Lite som vi är här idag. Då hördes plötsligt från himlen ett dån, så när en våldsam storm drar fram. Och då fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då vi, var och en av oss, höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien, i Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretenser och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt egna språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Och så kommer det en skara människor som inte är lika fascinerade utan börjar håna dem och säger, de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11 och höjde sin röst och talade till dem, judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att det är berusade. Det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga ska se syner, och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln om rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar hennes namn ska bli frälst. En fantastisk text. Det är några saker som jag upplever att Gud bara skulle vilja påminna oss om här idag. Och så får vi se lite vart vi landar. Men när Gud kommer, och det så står att i vers 4, alla uppfylldes av den heliga ande. Heliga ande är för varenda en. Det är inte för en kristen elit. Det är inte bara för pastorer eller lovsångsledare, utan det är för allt Guds folk. Varenda person som var samlad i det rummet fick tungor och väl ovanför sig. Helig ande vill utgjutas över, vad stod det? Allt kött. Har du kött på kroppen, då kommer Guds ande. Jag tyckte det var väldigt intressant när jag läste lite mer i Gamla testamentet vad som var tydligt för Guds närvaro när Israel var på väg in i löfteslandet. Så hade man ju templet där Gud mötte sitt folk. Platsen där Gud ville möta och där överste prästerna förrättade offer var ett tält av djurhudar som hade spänt ut. Så det var, man var nomader, man var på inresande fot in i löfteslandet. Men eftersom man inte litade på Gud så fick man ta en liten omväg. Och hur som helst, då så ledde Gud dem i form av en rökpelare om dagen. Eller det var rökmoln och en eldpelare om natten. Det kan man läsa om. Intressant är att när de kommer in i löfteslandet och Jerusalem börjar ta fart och man bygger, Salomon får i uppdrag att bygga templet av sten. Så händer någonting. Det är någonting som försvinner. Röken är kvar. Rökmolnet är kvar. Men eldpelaren försvinner. Har ni märkt det? Har du tänkt på det? Det slog mig när jag läste detta. Elden försvann. Och så säger lärjungarna till Jesus, titta vad fantastiskt templet är. Evangelien kan man läsa om när de sitter där vid templet. Och Jesus säger, jag ska riva ner och bygga upp det på tre dygn. Och givetvis talar om sig själv. Han talar om att han på tredje dagen ska uppstå. Det är inte förrän på pingstdagen. När de har gått in, när Jesus har blivit upplyft till himlarna. Och han säger, det är bra att jag går. För lärjungarna vill ju hålla kvar Jesus. De vill inte att deras mästare skulle gå. Men Jesus och treenigheten, de är så underbara mot varandra. Det är ingen rivalitet mellan fader, son och ande. Om man tittar på när Jesus förrättar under så säger han, jag gör bara det jag ser min pappa göra. Och fadern säger om sonen när han döps, detta är min son, min älskade. Gör som han säger. Och Jesus säger om helig ande, det är bra att jag går. För då kommer jag kunna sända den utlovade, Guds ande. Och det är inte förrän de går in och väntar. Och så kan man återigen höra, det är så mycket profetiska uppfyllelser här. Där det står att unga män ska snava och falla. Så kan jag känna igen mig. Vi snavar och faller. Men de som väntar på Herren får ny kraft. Det första Jesus sänder dem att göra inför ett nytt skeende är att vänta. Och jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att starta det nya året med. Att kanske inte rusa in i nästa grej. Det vill vi göra också. Men vad skulle hända om vi väntar lite på Herren? Vad skulle hända om jag väntar, lyssnar in hans röst och säger, heligande, fyll mig. Visa mig, vad är det ett område, finns det ett område i mitt liv där jag kan följa dig ännu mer tydligt i år? Inte som en press utan som en inbjudan. Hur som helst, det är inte förrän på pingstdagen när de har gått in och väntat och de har tillsatt någon som tar Judas plats. När de är där, som elden kommer tillbaks. Och så minns vi vad Paulus säger i Korinthierbrevet där, va? att era kroppar är den helige andes tempel. Alltså ditt liv, ditt och mitt liv, det är templet. Gud vill inte längre möta dig i en stor byggnad som är byggd av sten och människohand. Utan han vill möta dig i ditt hjärta, i din kropp. För i den sista tiden ska han utgjuta sin ande över allt kött. Alltså Guds ande är levande och verksam. Han är inte intresserad av någonting som är stift och statiskt, utan han är dynamik. Han är dynamis, han är kraft. Och jag tror det finns en uppmuntran till oss här idag. Att veta att när vi söker honom så låter han sig finnas. Och jag vill i alla fall i början på det här året komma till Gud och bara säga: Herre, fyll mig. Jag behöver dina ögon på mig själv och mina medmänniskor. Jag behöver få bli fylld av dig. Vi kommer snart ha en bönevecka. Och det är väldigt mycket spännande saker som ligger framför i år. Jag predikade i fredags på en ungdomsfestival som heter Unite. Som är på flera olika platser i Sverige. Och den här var i Västra Frölunda i Göteborg. Och att få se vår underbara Oscar stå och leda lovsång tillsammans med många andra. Och Ester Emanuelsson och Lukas och flera som vi känner sedan innan. Var helt fantastiskt. Och där var det ungefär 300 ungdomar. Och jag blev så fylld av att få se att det är så mycket ungdomar som vill möta Gud och börja. Och de kunde valt att spendera nyår var som helst, men de valde att spendera den i kyrkan. Det är fantastiskt. Och jag blir så hoppfull. Jag blir så hoppfull när jag ser ungdomarna här i kyrkan och vilja åsidosätta tid för Gud. Jag blir exalterad när jag läser Guds ord, för jag blir så påminn om att det inte är genom någon människas kraft som det ska skjuta, genom Guds kraft. Och genom Guds väg som det ska äga rum. Men vad skulle hända om vi börjar med att vänta på Herren lite? Och det är också med ett mått av otillräcklighet som jag närmar mig nya året, känner jag. Det är så mycket som man längtar efter som... Jag vet inte om vi har ju haft nu predikoserier om Daniels bok och att vara sända ut till världen, ut till Vargön och Vänersborg och Trollhättan med omnejd. Och jag får alltid en känsla av otillräcklighet. Och jag hoppas att du har det med. För har du det, då finns det en inbjudan att bjuda in Gud i det. För om jag skulle klara detta själv, om jag skulle klara av att leva det kristna livet själv, skulle jag behövt noll behov av att vara här idag. Jag hade haft noll behov av att läsa hans ord. För jag hade ju klarat mig själv. Jag minns när jag skulle träffa Miriam. Vi var tillsammans och så skulle jag fråga henne om vi skulle bli tillsammans. Har jag berättat den här historien innan? Nej, har jag inte det? Kanske någon gång. Kanske förra året faktiskt på nyårsdagen. Jag drar den igen för den är så underbar. Så jag skulle fråga henne om vi skulle bli tillsammans. Och jag var så rädd och jag mig sårbar faktiskt. Att berätta för Miriam att jag var helt förälskad i henne. Alltså när vi var på Sundsvikläger så kunde jag inte koncentrera mig på Gud. För jag bara stod och kollade på henne så här. Och så blev det inte svårare av att Nomi kom och satte sig bredvid mig och sa så här: Daniel, kan inte du lägga in en stöt på min syster? För att jag är rädd för att hon ska flytta till England annars. Och jag säger lite så här självsäkert: ja visst, jag ska se vad jag kan göra, sa jag. Men jag var redan kär i Miriam då. Hur som helst så skulle jag åka och hämta henne och gå på dejt med henne och berätta för henne hur jag kände i mitt hjärta. Men jag var så rädd. Så på morgonen så jobbade jag då i en butik in i Göteborg. Och jag skulle öppna upp butiken. Men innan jag öppnade upp butiken för kunderna så kände jag att jag behövde bara ta lite tid med Gud. På arbetstid gjorde jag detta. Så jag började mitt pastorala yrke redan då. Det var säkert kanske inte tillåtet, men jag gjorde det ändå. Men då satt jag på lovsång i butiken. Och man kunde se rakt in i butiken där, den Helliansen-butiken. Det var stora glasfönster, så folk gick ju där och väntade. Och så hade jag lite panik, för jag visste inte vad jag skulle ta mig till riktigt. För jag var så rädd för, jag kände sånt otillräcklighet inför detta. Och bara så här: kommer hon ens tycka om mig? Kommer jag ha vad som krävs för att vara hennes pojkvän? Kommer hon ens gilla mig? Alla de här rädslorna som man så lätt får ibland. Och så gjorde jag det som man alltid bör göra när man är osäker på sig själv. Man drar en tumvers. Så jag slog upp Bibeln. Och så hamnade jag precis i början. Och så föll mina ögon direkt på en text. Där är sant. Där det står, det är inte bra för mannen att vara ensam. Och det åkte rakt in i mitt hjärta. Och tårarna flöda. Och jag låg ner på golvet. Inne på Helliansenbutiken på Kungsgatan i Göteborg. Och jag tänker så här i efterhand. Det måste ha varit väldigt skumt för folk som gick utanför och kollade in. För där låg butiksbiträdet helt på golvet och helt bara grät. Jag fick skärpa till mig lite och så öppnade jag upp så här butiken. Men då kände jag att amen, Gud är med. Och så berättade jag för henne hur jag kände och hon kände samma sak och det klickade, va. Men jag var så rädd inför det. Och när man tar det här trosteget. Och jag vet inte hur det här året kommer se ut för dig. Jag vet inte hur det kommer se ut för oss som församling. Men jag tror det är viktigt att veta att när man lite bävande går inför nästa år. Det är mycket som händer i världsläget. Vi har ett krig som pågår i Ukraina. Ekonomin är ur balans. Det är mycket osäkra tider. Och jag börjar känna lite liknande otillräcklighet som jag hade då inför ett stort uppdrag. Och jag tror att det i det finns en enorm inbjudan från himlen. Där Gud någonstans är glad i att det får mig ner på mina knä. Då jag säger, Herre, jag klarar inte detta själv. Jag behöver gå till hans ord. Och det i alla fall så är det med mig. Att varje gång, att det ska behöva ta så lång tid. Jag skulle behöva bli så mörbultad. Och känna att jag inte klarar av någonting. Och håller på att ge upp förrän jag ska gå till hans ord. Det hade varit så mycket bättre om jag hade gjort det tidigare. Så oavsett vad du har haft med dig under 2022. 2022, du kanske får rysningar och känner det var inget bra år. Det var mycket som hände som var tufft. Vi hade precis kommit ur en pandemi och sen så kom det massa andra grejer. Men känner du en otillräcklighet och en rädsla inför det nya året så tror jag det finns en inbjudan där från Gud som säger låt mig få komma in. Anförtro det här året till mig. Så jag tror det finns en inbjudan där för dig och mig idag att bjuda in helig ande. Att i mitten av allting få säga kom Gud, fyll oss Herre med allt du är. Och lägga alla ursäkter åt sidan. Jeremias bok kapitel 1, 4-9. Så brottas Jeremia med detta. Alltså om du tittar på det. Varenda person i Bibeln har brottats med de här grejerna. Av otillräcklighet. Vi läste Maria nu under jul. En ängel kommer till henne. Och säger. Du ska bli havande med Messias. Är man judinna då? Då är det lite, vad händer nu? Och vad ska alla tycka och tro? Vad ska folk tänka? Att jag är havande och jag är inte giften. Och skammen som är kopplad till det och allting vad det innebär i den kulturen som ägde rum. Marias första respons på ängeln som är helt exalterad. För om man läser vad ängeln säger så är det, välsignad är du! Och jag upplever många gånger inför det nya året, Gud kanske säger bara, wow, ni anar inte vad som ligger framför. Det här kommer bli så sjukt ball. Och så känner vi bara, ja. Jag tror det är lite liknande respons. Men Marias första fråga är, hur ska det här gå till? Du kanske har saker som du längtar efter som du ber över nu. Eller du har fått profetiska ord under 2022 som du tror faktiskt kommer gå i uppfyllelse 2023. Och din fråga är, Gud, hur ska det här gå till? Abraham och Sara var gamla och kunde inte få barn. De var barnlösa. Men Gud profeterade och sa över Abraham, du ska gå från Abraham till Abraham. En far till många nationer. Och Abrahams reaktion är, det låter fantastiskt, men hur ska det här gå till? Du vet, när Gud kliver in så börjar vi få lite så här, hur ska detta funka? En otillräcklighet. Och det krockar lite. Jeremia var med om samma. Och det står så här i Jeremia kapitel 1, vers 4-9. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, o Herre Gud, jag kan inte tala. För jag är för ung. Jeremias ursäkt till att inte bli använd av Gud var att han kunde inte prata och ingen bra kommunikatör. Minns ni någon mer som inte var bra kommunikatör? Mose? Vi har våra ursäkter alltså. Men du vet, Gud, när han utväljer folk, oftast de som inte har någon, alltså, oftast de som världen ser ner på. Att Gud skulle kunna använda en sån som mig efter saker jag har gjort, det är ett mysterium. Men han utväljer det som för världen är dåraktigt för att världen ska stå där med skam, står det. Om du lever med en otillräcklighet och får lite puls när vi säger att vi ska inta vargen med storm, så är det ju gott sällskap. Men det är inte genom vår kraft eller styrka det ska ske, utan i kraft av den helige ande. Därför behöver vi komma tillbaka till en plats där vi säger, kom och fyll oss helige ande. Så är vi fast i många en enda kropp. Vet ni vad det stod om den första kyrkan? Jag ska läsa det här. Det stod att de var av ett. Vänta, nu ska jag läsa så jag läser rätt för er. Det stod att de var av ett hjärta och en själ. De var samstämmiga, de var enade. Det heliga ande är, det blir en enhet. Mose hade också, han sa att jag är ingen bra kommunikatör, jag kan inte göra detta. Jeremia, jag kan inte tala för jag är för ung. Det är så många ungdomar som jag träffar idag som säger, Gud kan inte använda mig, jag har ingen erfarenhet. Gud kunde inte bry sig mindre. För han utväljer, och när Herren väljer, det utrustar han. Mycket hellre. Paulus går så långt som att säga, han hade allt. Perfekt CV. Ja, han är romare, han är jude, han har gått de rabbinska skolorna, han har gjort allting. Men han säger, jag lägger det på skräphögen. Det finns någonting av att han går så långt som han säger att jag skryter om min svaghet för att Gud ska få bli större. Han säger utav all, jag är den största av syndare, säger han. Han går långt. Och så säger Gud till Jeremia, då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart än jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand. Och när Herren räcker ut sin hand, då händer grejer. Han rörde vid min mun och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun och jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Och jag tänker att jag ska bjuda upp dig, Conny, så ska vi ta och fortsätta tillby tillsammans. Förbundsplatsen skulle vi vilja öppna upp. Och jag kommer vara med i förbunden också. Så tänker jag att vi är i tillbedjan inför Gud ett tag. Och så ber vi för varandra. Be gärna för varandra i bänkarna också. Men jag tänker att vi ska avsluta med att be att Gud sträcker ut sin hand och rör vid vårt inre. Och rör vid våra munnar. Så innan jag gör det skulle jag vilja bjuda upp Annika också, dela några kunskapens ord som våra förberedare har fått när de har förberett inför den här gudstjänsten.